Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Det känns lite löjligt nästan. Ska vi inte bara stänga dörren?
Det gör vi. Ska jag stänga? Nej, men sitter jag fast?
Nej, Johanna, kom. Se så.
Se så. Bara nej, dra inte ner hela utrustningen nu.
Håll skåningen still.
Det var det du sa, va? Att jag skulle resa mig upp och bara dra allt. Ja. Tack, Johanna.
När jag för andra gången bjöd in till en intervju inför publik på Downtown Camper by Scandic i Stockholm så var min gäst Jessica Klarén. Jessica är idag en av landets största träningsprofiler och 2013 var året som hon upptäckte cykling. Idag är hon en enormt stor cykelinspiratör som bland mycket annat driver nätverket She Rides. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 161 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy.
Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Och ett av de initiativ Sverige gör för att nå detta mål är att ge investeringsstöd för installationer av solceller och solcellsbatterier till privatpersoner och företag. Solel är ett av de energislag som är mest vänliga mot vår miljö. Genom att installera solcellspaneler på ditt tak så kan du producera din helt egna el från solen. Väljer du dessutom till solcellsbatterier till dina paneler så kan du själv bestämma när du vill använda, spara eller sälja din solel. Förra året ökade installationen av solceller med 60% jämfört med år 2015. I år höjdes stödet för solcellsinstallationer ytterligare så att allt fler får möjlighet att skaffa solceller och bli en del av arbetet mot en grönare framtid. Läs mer på nordicgreen.se.
Efter 9 år så kommer jag och Downtown Camper bjuda in till fler intervjuer och afterworks. Så se till att hålla koll på Facebook, på Instagram och på huskypodcast.com där mer info och alla andra gamla avsnitt också finns.
Det är inte så många som vet om det, men det finns ett semi-hemligt sällskap för alla som jobbar i podcastbranschen. Och för att få bli fullvärdig medlem så ska man klara ett eldprov, och ett eldprov är att gör en live-intervju med en förkyld skåning.
Och få alla till att förstå.
Vad sa du?
Ja, du ser.
Ja, men välkomna till Downtown Camper. Och den andra intervjun som jag spelar in här inför publik. Och ikväll har vi med oss Jessica Klarén.
Hej.
Välkommen Jessica.
Tack.
Vem är du?
Jag är en förkyld skåning.
Var kommer du ifrån?
Jag kommer från Österlen.
Från Österlen.
Simrishamn. Jätteviktigt faktiskt att det är Österlen.
Okej. Är det så här, flyr man därifrån eller så stannar man och blir så här konstnär och lever på turister?
Ja, precis så. Och min mamma kommer att lyssna på det här, och min mamma är konstnär.
Det är inget fel att vara konstnär. Jag var där faktiskt för första gången i mitt liv i somras.
Ja, var det fint?
Det är jättefint. Ja. Jättefint. Vi var någonting med stenar någonting.
Alestena?
Ja, i närheten tror jag att vi var.
Ystad ligger då.
Ja, vi kom aldrig så långt.
Nej, det är bra, för Ystad tillhör ju inte Österlen.
Nej. Nej, men det är ju på riktigt, det är ett otroligt fint område. Och jag tänkte faktiskt cykling när jag var där. Och jag tänkte, jag ser framför mig hur man kan cykla fatbike längs med stränderna där.
Ja, och jag tänker så här, jag hade inte börjat cykla när jag bodde hemma på Österlen. Så tänker jag, gud vad jag har missat grejer, för det är så fantastiskt fina landsvägar.
Mm. Ja, just det. Landsvägar också.
Ja. Ja.
Men även jag tänker att det finns ganska mycket stigar och så.
Ja.
Eller?
Ja, alltså jag tror ju verkligen, det känns ju hemskt att jag inte kan försvara mina rötter där jag kommer från i cykelvärlden. Mm. Men jag tror att det är helt magiskt, absolut. Jag måste lyfta upp det, säga det.
Hur var det att växa upp på Österlen?
Det var väldigt lugnt. Österlen är ju väldigt mycket på, ja, i Stockholms mått så är det väldigt på landet.
Ja, verkligen.
Ja, men det är ju väldigt fantastiskt. Man värdesatte inte naturen där då som man gör nu, 20 år senare.
Där kommer vi komma in mer på.
Mm.
Vad var det för barn, typ av barn?
Ensam barn. Mm. Väldigt sprallig och energisk. Höll på med löpning och simning. Väldigt målfokuserad redan då. Typ pluggade hjärnet.
Men kom du liksom när löpning, då började du så här träna i förening?
Mm, jag började träna i förening när jag var, kan jag ha varit 12 tror jag.
Friidrott.
Och höll mig i skogen och sprang terräng.
Hur såg planerna ut då?
Men då hade jag inte så mycket planer. Då ville jag väl gärna satsa. Jag hade en pappa som började åka längdåkning väldigt sent och tog mig upp i fjällen och höll på med liksom snorsport. Så jag var väl lite sugen på det tror jag. Men hade inga så här större drömmar. Och sen som tonåring och revolterar man och man ska bryta sig fri, och då la jag ner allt sen.
Hata allt?
Hata allt med konditionssport.
Men blev det en hård revolt?
Ja, den var ju ganska hård, men den kom ju som, nu kommer ju mamma lyssna på det här, så den kom när jag hade flyttat hemifrån. Ja.
Men var, ni var ändå ute i naturen, och ni åkte ändå på skidsemester och fjällsemester.
Ja,
vad fick du för, blev det något, fanns det något groende naturbarn i dig? Du sa liksom att när du växte upp så var du uppskattade inte riktigt då sådär.
Nej, och så var det ju, men jag var ju väldigt mycket ute i naturen. Pappa tog ut mig till plocka kantareller, och vi bodde ju på stranden i princip, det gör man när man bor på Österlen. Så då hade vi hus på stranden, så var jag väldigt mycket i naturen, och sprang gjorde jag ju också ute i naturen eftersom jag inte sprang på bana. Så absolut, men inte på det viset som jag gör idag. Däremot så var vi väldigt mycket i fjällen både på vintern och sommaren, så då var det naturligt att jag liksom verkligen var ute i vår fantastiska natur.
En sån naturlig fråga som jag ofta kommer att ställa till gästerna, det är just det här om de drömde om så här äventyrsdrömmar, fanns det när man var liten, om man så fantiserade om expeditioner och ge sig ut och så.
Mm, jag vill nu bli superhjälte.
Det är rimligt. Vill du fortfarande bli det?
Ja, det hade väl varit helt magiskt.
Många skulle kanske säga att du är det.
Ja, tack, kanske. Tack.
Ja, jag vet inte.
Vi är fantastiskt om det är så.
Men på riktigt, vad ville du bli?
Ja, men jag ville bli läkare. Det ville jag. Jag hade nog en sån här mission om att ta hand om världen, tror jag, när jag var liten.
Var det någon så här, typ hade du så här förebilder som du såg upp mot?
Nej, jag tror bara, just när jag var liten hade jag nog inte det med än att jag superhjältade. Men jag tror att jag hade liksom ett driv att ta hand om människor redan då och ville verkligen plugga till läkare. Sen blev det ju inte alls så. Men jag vet att jag absolut ville bli det.
Nu är ju... Du är ju många, eller en bred typ av profil, men du är ju definitivt en cykelprofil.
Mm.
Har du några så här klischéartade tidiga definierande minnen om cykling som du kommer ihåg? Så här, har liksom cykling alltid så här varit någonting för dig? Eller?
Mm, nu kommer ju många cyklister få ståpäls eller så här rysningar av att jag säger att jag började cykla spinning när det kom till Sverige. Du älskar det här alltså. När jag kom till Sverige 95-97, och det var väl egentligen min ingångs till cykelsporten tror jag, även om det är tabu att säga så var det verkligen så. Och sen om man då, vi kan ju prata mer om det sen, men om man hoppar väldigt långt fram i tiden, så typ 2012 så tvingade min sambo ut mig med en triathloncykel mitt in i Stockholm ut till Ekerö. Och har man kört en triathloncykel och legat i båge och vet hur det funkar och aldrig suttit fast och så här, så var det min debut. Den cykeln kastade jag och så sålde vi den direkt.
Det här kommer vi definitivt återvända till. Men ja, det blev en sån här klassisk falla åt sidan. Med
absolut, det blev falla på alla håll och nästan göra slut.
men som barn var det ingen så här att du bara, ja men Jessica var alltid ute och cyklade eller något.
Nej, fast nu när du säger det här så får jag så här flashback, för jag var ju löpare och jag stukade mina fötter väldigt mycket, så då gjorde jag så här att jag, och så bodde vi liksom, vi bodde 2 mil från skogen där jag sprang, så då cyklade jag faktiskt väldigt ofta dit. Jag körde nog ett eget triathlon nu när jag kom och tänker efter. Jag cyklade dit och så sprang jag, så då cyklade jag ju faktiskt.
Du sa att du ville bli läkare och det blev det inte. Men du har ju pluggat en jäkla massa grejer.
Ja.
En riktigt fladdrig akademisk.
Ja.
Du har ett brett så här, Ladoc-register. Om man skulle gå in på Ladoc så skulle det vara spreta.
Absolut.
Vad kan du, går du att summera det? Hur tänkte du? Liksom?
Ja. Jag ville ju då som sagt vara bli läkare. Sökte inte till bli läkare på grund av att jag är född 1978.
Bra år.
Väldigt bra årgång faktiskt. Och när jag skulle gå från gymnasiet till universitet och högskola, då skulle man liksom bli civilingenjör. Det var det alla sa.
Läsa att plugga tyska och bli civilingenjör.
Absolut, så jag läste tyska. Mm. Det är korrekt.
Ja.
Och skulle plugga till civilingenjör. Så jag sökte till civilingenjör, kom in. Gillar ju inte det såklart, för jag ville ju bli läkare. Så att jag bytte inriktning så många gånger jag kunde. Så jag har läst teknisk kemi, teknisk biologi, data, teknisk fysik. Hoppade runt. Och sen så började jag tycka, jag gick ju direkt ifrån att jag var, vad är man, 19 när man slutar gymnasiet. Så jag var ju fortfarande ganska ung, men jag tyckte att jag började bli gammal. Så det fanns inte riktigt tid att börja om och läsa till läkare. Så då började jag läsa till sjukgymnast. Och då fick man ju bara jobba och inrikta sig på sjuka människor. Och det vill inte jag jobba med. Så då började jag läsa idrottsmedicin och nutrition. Så det pluggade jag också.
Men parallellt med allt där, hade du någon slags tränings... Hur såg din träning ut efter din lilla revolt?
Ja, efter min lilla revolt. Den pågick nog ett bra tag efter jag började träna igen då också. Men när man flyttar från en liten ort på Österlen upp till Umeå, som är världens mecka när det gäller träning, så var det som att komma till himmelriket. Så det var liksom helt ofrånkomligt att jag skulle börja träna igen. Och kom i kontakt med Nordens största anläggning som heter IKSU. De har 20 000 medlemmar, mestadels studenter då. Men det är en helt fantastisk värld och du måste ju åka dit.
Ja, okej.
Okay. Ja.
Vi fikade igår.
Jaha.
Och då sa du, beskrev IKSU som att det inte det är så stort så att,
just det,
de anpassar sig inte efter sig infrastrukturen, utan infrastrukturen anpassar sig efter dem. Så ifall de smäller upp ett ställe, då kommer de bygga vägar dit. Och då kommer,
ja, och det är så häftigt, för när jag började där 97, då var det stort, men det var ganska litet. Nu när jag kommer upp igen nu så är det så stort att jag inte hittar in, om man har flyttat på en väg för att IKSU skulle expandera och bygga ut. Så har man byggt vägen runt om IKSU. Men då kom jag i kontakt med spinning och började köra gruppträning. Jag tänkte bli gruppträningsinstruktör och satsade helhjärtat på det.
Och det här, men hade du börjat att läsa ut till sjukgymnast?
Ja, det gjorde jag. Det här var ju, jag började direkt när jag pluggade till civilingenjör. Så då höll jag ju på att harva runt där några gånger med, eller några år med olika inriktningar.
Men när skulle du säga att du började, när slutade du hatta runt? När började du liksom, och hur mycket har du haft så här någon slags plan med vad du skulle göra, liksom så här, ja men nu läser jag det här för att det leder till det, och om jag gör det här så kan det leda till det och så där. Eller har det liksom varit mycket så här att du har hoppat till saker bara för att komma bort från någonting?
När det gäller själva studerandet så var det nog verkligen hoppa för att hitta vem är Jessica Klarén, var är jag? Jag var ju alldeles för ung för att leta då. Jag borde ha landat i mig själv.
Men du hade aldrig någon sån här break när du typ bara jobbade eller så?
Nej, jag borde verkligen haft det. Eller borde. Allting har ju lett till där jag sitter idag såklart. Men jag jobbade ju samtidigt på X också. Så att redan då var jag väl i gasen med ganska mycket grejer. Men jag visste ganska direkt från start när jag började instruera vart jag ville. För då öppnade sig en helt ny värld och jag kom in i träningsbranschen. Och det finns olika mål att nå i träningsbranschen. Så där satt jag ganska snabbt så här, dit vill jag liksom. Men just när det gällde själva utbildningen så visst, jag hade nog ingen aning. Men jag plockade ju fysiologi och nutrition och sånt för att stärka upp min andra sida. Liksom. Så att jag landade, för att svara på frågan då, och så landade jag nog inte förrän jag landade i Stockholm och bytte inriktning helt och läste på Hyper Island istället.
Just det. Fast det ska vi också prata lite om.
Ja.
Jag vet inte om jag ska fortsätta med det eller ifall jag ska... Men vi tar lite spinning, mer spinning. Vad var spinningen när det kom?
Spinningen var en liten så här, minsta lilla källarlokal man kunde hitta utan ventilation, spegelväggar, fläktar och så pumpande liksom klubbmusik.
Vad var det då? Eurodisco typ?
Typ så här. E-Type heter det var också. Jag vet verkligen att det var E-Type. Och så gjorde man armhävningar till E-Type på styret. Och plockade av sadeln ibland. Och man var helt dränkt av svett. Och körde med jazzbyxor fanns ju då. Så här. Det tränade man ju så mycket ut. Och så hade man stringtrosor på sig under. Så att det, liksom, det var ju ingen så här... Ja, du fattar.
Jag fattar.
Ja.
Men det här med att man skulle bli svettig, var det liksom som en, var det som en grej?
Ja, men jag tror för då när man kom in i gruppträningsvärlden, då var det ju jazzbyxor och så stod man och körde A-steg och V-steg och stepp upp på bräda. Och det var liksom aldrig min grej att dansa. Utan jag ville ju tillbaka till snorsporten tror jag, men jag visste inte riktigt om det. Så när jag väl då blev så här dränkt av svett och verkligen riktigt trött, så tror jag att jag hittade min grej. Jag blev kär i spinningen.
Men var det bara där att bara rått kunna ta ut? Alltså, cykeln var bara ett verktyg. Det var
ja,
liksom
för att ta
inget,
ut sig helt.
Och en liten spinninghistorik, det berättade du också att det var,
ja, kom till,
kommer från Schwinn, det amerikanska cykelmärket.
Ja, alltså spinningen, när spinningen kom till liksom träningsvärlden, så var det som när CrossFit har kommit nu, att det, själva namnet var varumärkesskyddat, så det ägdes av Schwinn. Så själva spinning ägdes av Schwinn, och så skulle man ha ett annat varumärke så fick det heta någonting annat helt enkelt. Och de tryckte ju in de här cyklarna som var skitdyra, ville de göra in på gym, så att de skickade ut Monica Björn som var en pionjär genom spinningen till att utbilda över hela världen. Och henne träffade jag väldigt tidigt och så började vi liksom, jag gick utbildningar för henne och sen så till slut så började vi jobba ihop. Och
erövra gymvärlden med hjälp av jazzbyxor och string.
Exakt så. Så tack och lov så började vi ju förstå att man skulle korta in brallorna lite grann. Och så här.
Men körde man med cykelskor då?
Nej.
Nej.
Vi satt fast i så här korg.
Ja, just det.
Körde med kassettband gjorde vi också. Man fick spela fram musiken. Så här.
Jaha. Men, jaha.
Och ibland så hängde de upp sig. Kommer du ihåg hur det var? Liksom, så här. Så då fick man ta ut bandet och rulla upp det så här mitt under passet.
Ta en
tillbaka
penna
in. Ja.
Men hur hamnade du i Stockholm? Förresten, då jobbade du som instruktör. Var det typ ditt levebröd? Du var instruktör.
Ni vet hur det funkar när man kör CSN samtidigt som man jobbar, va?
Ja, just det.
Ja.
Mycket så här pengar i bruna kuvert.
Ja, eller det vill jag inte säga det här.
Nej, men man skulle kunna göra.
Ja, man skulle kunna göra. Nej, men jag tog CSN-bidrag och jobbade så mycket man fick inom ramarna, såklart. Så det gjorde jag, men jag jobbade väldigt mycket. Jag körde väldigt mycket pass. Jag hade typ 12-14 pass i veckan.
Okay. Men introduktionen till Stockholm, varför hamnade du i Stockholm?
Ja, då fick jag ett litet ryck 2003-2004 tror jag. Och så åkte jag ner till Helsingborg. Jag fick för mig att nu ska jag hem till mina rötter. Jag ska bli skåning igen. Så jag åkte hem till Skåne och jobbade där ett år. Trivdes inte alls, men jag hittade min sambo och min partner. Tog med honom, ryckte upp honom. Han har bara bott i Helsingborg, så jag tog med mig honom. Jag trivs inte alls här, nu åker vi till Stockholm. Och så följde han med. Så då landade vi i Stockholm.
Hyper Island, pluggade du på. Du har jobbat som, där blev du någonting, så här digital strateg.
Ja, och där tog jag äntligen en examen.
Ja, årtusendets mest flummiga titel.
Ja, fast den är fin.
Ja, den är jättefin.
Ska jag säga den?
Ja.
Interactive Art Director.
Just det. Ja, men den känns... Jag tänker bara att digital strategi...
Ja, du vill ha den här när bi...
Ja, precis. För du känns ändå som du måste ha kommit in i ganska... Du tog examen 2008.
Mm.
Så här, om man tänker så här med sociala medier och sport och träning...
Mm.
Det måste ha hänt väldigt mycket. Det lär väl ha börjat ganska då och gro.
Typ. Ja.
Folk visste inte vad man skulle göra och hur man skulle utnyttja det här, antar jag.
Precis så var det. För när jag pluggade på Hyper Island, då, alltså då var det där Facebook blommade upp liksom, lite grann. Jag kommer ihåg att jag hade inte ett Facebook-konto när jag började plugga det. Och det är lite sjukt att säga det. Och då, när jag tog examen, så började jag jobba på Hyper Island efter det med att projektleda själva utbildningen hade gått. Och tog samtidigt ett uppdrag, för då hade jag blivit sponsrad av Nike som instruktör. Liksom. Så jag tog samtidigt ett sidouppdrag med att börja bygga upp Nikes sociala närvaro i Norden, eller i Sverige framförallt. Och introducera Facebook och Instagram fanns inte. Jag höll på att säga Instagram rent spontant där, men det fanns inte. Och det var en helt ny värld, så man visste ju inte riktigt hur man skulle göra. Så jag har liksom varit med på hela den här resan när man som stora varumärke ska börja komma ut och komma närmare konsumenten.
Men för det var det jag tänkte fråga precis. Alltså, vad tittar man någonstans då? Vem, vem satt på svaren och vem hade liksom best practice på något sätt? Eller det var bara...
Det var väl tried and error lite grann, tror jag. Men Nike har ju alltid, när det gäller digitalt, om vi nu ska prata varumärke, så har Nike alltid varit någonting som alla varumärken ser upp till. Liksom. Det har ju alltid varit så. Nu har vi en som jobbar på Nike här också som känner sig jättestolt, tror jag. Men Apple och Nike har alltid varit stora förebilder för alla varumärken när man kollar digitalt. Nu börjar ju andra springa kapp, såklart. Men det var mycket trial and error, men det tror jag också är framgången för Nike, till exempel, att man vågade testa saker och det fick falla lite grann och sen testade man igen. Och då var det ju inte så många, jag menar communityn då och Facebook då var ju inte alls lika stort som det är nu. Alltså det går ju inte att jämföra liksom reachen då med nu. Och, ja.
Men är det på gott och ont, eller skulle du säga att, alltså jag vet inte riktigt, man kan, om du får lite fria tyglar och bara på något sätt, ja, men så här, vad sociala medier och den här digitala biten, vad det har betytt för både för varumärken men även för utövarna.
Mm.
Alltså sättet vi tränar, hur mycket skulle det, om vi kanske då fokuserar på mer inomhus kanske. Mm. Så det är ju väldigt mycket community baserat nu idag. Hur mycket kan man koppla till alltså just det här
digital närvaro?
Ja, exakt. Mm. Liksom, har du lite teorier då? Kan du ge en liten kort föreläsning?
Ja, absolut. Hur lång tid har jag? Ja. Nej, men så här, för att börja i en annan ända, så tror jag att CrossFit hade aldrig existerat om det inte vore för att vi hade våra digitala kanaler. Det hade aldrig fungerat på det sätt som det fungerar på. Alltså att man ansöker online och digitalt liksom laddar upp filmer för att komma vidare till CrossFit Games. Jag ser det bara som en fördel att varumärkena kommer närmare konsumenten eller utövaren, som du säger. Att de, om de är lyhörda och använder det på rätt sätt, så att de anpassar sitt utbud och hur de kommunicerar med konsumenten på rätt sätt. Gör man inte det, så blir det en fallgrupp istället, och då dör man som brand, tror jag. Då tappar man ganska snabbt liksom trovärdigheten. Så att det är ju en mycket finare balansgång, och för oss som är konsumenter eller utövare så kan vi mycket lättare ställa krav på varumärke och alla de som liksom vi faktiskt köper grejer av. Och för mig som inspiratör så är det ju en fantastisk kanal att nå de jag vill nå. Jag startade ju till exempel min blogg för att jag skulle kunna nå de jag inte lyckades nå när jag var runt om och instruerade på ett konvent och event. Jag vill liksom kunna fortsätta kommunicera med de jag tränar på ett sätt, och därför startade jag till exempel min blogg. Och det hade jag aldrig kunnat om inte det fanns de möjligheterna.
Var du tidig på bloggandet?
2008. Eller? Allting hände 2008. Ja.
Men var det tidigt då?
Fanns ja, det var en av de första träningsbloggarna i Sverige. Som har överlevt.
Ja, bra. Jobbat. Det är snart 10 år ju.
Ja.
Eller ja.
Ja. Jag tror egentligen 2007, så jag tror att egentligen säger det. Mm.
2008 hände det mycket för dig. Så nästa fråga handlar om milstolpar för dig. Om du skulle välja ut några milstolpar, för jag vet ju en annan som inträffade 2013.
Mm.
Om vi ska komma in på cykling, så om vi ska landa där någonstans snart. Men om du ska svara istället för jag, att du ska välja ut några milstolpar som har tagit dig fram till där du är idag.
Ja.
Kör på.
1997 är väl absolut en när jag flyttar från Österlen upp till Umeå och kommer till Iksu, som är det här fantastiska träningsparadiset. Och sen därifrån, när jag börjar jobba med Nike 2003, 2004, och samtidigt flyttar därifrån ner till Helsingborg, måste ju säga min sambo. Eller hur? 2004, vi är fortfarande inte riktigt överens om när vi träffades riktigt, men 2004 säger vi. Stämmer? Gud vad bra. Är vi äntligen överens?
Vi har det på tape.
Vi har det på band, det på band nu. 2004, behöver vi aldrig diskutera det mer nu. Och sen när jag flyttade året efter, så de två segmenten kommer ganska tidigt, 2005 upp till Stockholm, och kommer liksom verkligen in i träningsvärlden, för det är ju liksom, Stockholm är ju liksom hela grytan där det bubblar. Och 2008 får äntligen en examen. Mamma och pappa blev jätteglada. Förstår inte riktigt vad det är jag har tagit examen i, men fantastiskt att hon äntligen lyckades. Och sen så har vi ju 2013 när jag äntligen hittar cyklingen.
Det här är ju så konstigt. Då har du liksom hållit på med cykling inomhus
i
hur många år då? Alltså typ 14-15 år.
Ja, 10.
Ja.
Nästan.
Ja. Och du har liksom aldrig varit sugen förutom då, det är din sambos fel kanske.
Att det är
kanske
faktiskt hans fel, ja. Helt och hållet.
Alltså, nej, men att du blev så här uppslängd på en triathloncykel.
Nej.
Utöver det, då har du liksom inte ens varit, du har inte ens sneglat ut.
Nej.
Det är väldigt, jag tycker att det är ganska konstigt.
Och när du säger det nu så tycker jag ju självklart också att det är konstigt. Jag tror att det beror väldigt mycket på, och där kommer vi ju landa sen, men att det har varit en så, och det är fortfarande en väldigt mansdominerad sport. Så jag tror inte att jag kände att det fanns tillgängligt för mig då.
Ja, så här, tjejer håller på med spinning, killar cyklar utomhus.
Ja. Tjejer i jazzbyxor.
Just det. Killar cykelbyxor. Men vad hände då? Varför började du cykla?
Ja, där hade jag ju startat min... Det är två händelser som verkligen gjorde att jag blev fast. Och då hade jag startat min blogg 2008. Och är man tidig på bloggandet och liksom växer med det, så blev jag också väldigt tidigt en influencer. Det vill säga att jag började jobba med varumärke. Och det var Cykelvasan, Vasaloppet som organisation är ju väldigt innovativa och ska ha väldigt mycket cred för mycket de gör. Så det var ganska tidigt på att de skulle göra samarbete med just bloggare. Så då drev jag en bloggportal tillsammans med bland annat Träningsglädje. Och vi fick ett uppdrag att vi skulle köra Cykelvasan. Och skulle också cykla på Ducati-cyklar. Så då gjorde jag det helt ocyklad kan man säga. Och visste inte riktigt vad jag gav mig in på och krampade, för man lov att svära i husky.
Som fan.
Så in i helvete krampade jag 1000 miljoner gånger. Men körde ändå liksom ganska snabbt för första gången. Och fastnade lite grann för det där då. Och sen i och med att jag jobbade med varumärke och liksom hjälper dem att växa digitalt, så fick jag också uppdrag ifrån ett annat varumärke som heter Craft att följa med ner och titta på ett av Sveriges proffsteam som fanns då, som inte fanns längre, när de hade träningsläger på Gran Canaria. Och cyklade landsväg för första gången där och tyckte att det var skitkul, förutom när man körde utför, för det tyckte jag var så jävla läskigt. För det gick liksom inte att bromsa. Så att jag, då var också min sambo med och jag stannade och grät 1000 gånger, för det var så fruktansvärt liksom.
Men det var också SPD-pedaler? Eller var det som...
Ja, då satt jag fast, men då kunde jag sitta fast. Det lärde jag mig ganska snabbt där. Mm. Och då fanns det en tränare med där som heter Mats Höllgren, som också tränat tjejgäng från Åhus EK, som behövde en tredje tjej för att köra SM. Och jag var ju stark, för jag har ju cyklat i väldigt många år, uppenbarligen, fast inomhus. Så han bara, men du måste köra. Jag bara, absolut.
Alltså SM i...
SM, förlåt, det sa jag inte. Han bara, vi behöver en tredje tjej som kör SM i tempo i lag då. Och då kör man räknar ihop alla tre tider liksom. Så man kör individuellt och sen lägger man ihop tiderna. Och jag som är naiv, inte riktigt förstår allt med lyckra och strumplängd och allt sånt här. Jag ställer upp, nemas problemas. Vi åker hem, det här var i mars. Hör ingenting från Mats. Hör ingenting från Mats, det är april. Vi hör fortfarande ingenting från Mats. Nu börjar det
närma... Tänker du alltså under den här tiden, tänker du ibland på SM?
Jag tror
är det glömt så länge?
Typ? Ja, men vi pratar nog lite om det, men vi bara, asch, det blir ingenting. Liksom så här. Jag var väl också ganska naiv med, alltså, det var väl bara, han sa väl bara det liksom. Och sen 2 veckor innan, jag tror det här var i början av juni då, 2013, så ringer Mats. Alltså han bara, är du redo? Jag bara, va? Ja, men det är ju SM om 2 veckor. Jag bara, skojar du med mig nu eller? Och så jag bara, ja men vi behöver dig. Om inte du kör så blir det inget. Och jag bara, ja, jag har ju sagt ja. Jag måste ju köra. Jag hade suttit på en tempocykel en gång, men det var ju en triathloncykel. Så vi hade ingen cykel. Alltså vi hade ingen cykel. Vi hade inte ens gått mountainbike. Och jag hade inte tränat ett skit. Inte, i alla fall inte cykling. Så jag och Jaime då, min sambo, vi fick ju liksom lite eld i baken och började liksom dra i kontakt och försöka få fram en tempocykel. Jag vet inte hur många som har beställt en cykel någon gång, men leveranstiden är ibland längre än 2 veckor. Så bara lite lätt kris liksom. Och så ofta som man ska sitta på tempocykel och det ska vara perfekt, så ska man ju också sitta aerodynamiskt och man ska ha ställt in cykeln och hela kittet. Jag tror vi fick cykeln 2 dagar innan SM, va? Så då tar vi cykeln och åker ut till Norra Djurgården. Vi sätter mig på cykeln och det finns en bild, den skulle jag skicka till dig, det ska jag göra.
Ja, just det.
Ja, där man ser, just då tyckte jag att den var skitcool. Nu efterhand så ser man att jag är så jävla rädd. och jag är så spänd och jag sitter så fel. Och jag vet att Jaime som är gammal cyklist, han var med och han bara, alltså det här kommer aldrig gå. För jag vågar liksom inte lägga mig ner och börja liksom växla och bromsa eftersom man gör det på två olika ställen. Jag vågar ju inte köra i svängar eller någonting, men ja, det var ju alltså bara att köra. Och då, när man blir nervös så blir man ju också ganska frustrerad och det kan ju ta olika uttryck, och det tog uttryck i att vi börjar göra slut så här varannan timme. Jaime som är min motpol, som är så här trygg och fantastisk, han stod ut, så vi blev tillsammans också då varannan timme igen. Och sen skulle de köra ner, då hade vi en Audi A1, det är ju en sån här liten bil, pytteliten bil. Där stoppade vi in min sambo, han som lånade ut cykeln, 200 extra hjul och cykel och utrustning, och jag flög ner för att jag då skulle vara utvilad i benen till Åstorp som ligger utanför Helsingborg. Landar och kommer till hotellet där jag ska bo klockan 10. Det är ju allt stängt så det finns ju ingen mat att få tag på. Det finns en sån här liten nattlucka på Statoil. Så jag går dit, köper en, det blir skånska igen, korv med bröd.
Korv.
Och en påse chips. Det är det jag äter. Jaime kommer ner, då är jag så nervös jag håller på att skita på mig liksom. Och då säger Jaime så här, att om det nu börjar regna imorgon, då startar du inte för då är det halt. Så jag bara, absolut. Så jag värmer upp. Det finns en bild där Jaime står och sätter på mig nummerlappen. Då ser jag jättelycklig ut. Jag var inte så lycklig som jag såg ut då. Det var nu bara en så här fin fasad.
Är det mycket folk? Set the scene. Är det mycket folk som står och tittar?
Ja, det är skitmycket folk. Jag kommer ihåg varje sekund, Magnus. Jag har på mig en sån här helkroppsstrumpa också, som är så här förböjd, som man sitter framåt. Det är jättejobbigt att gå på toa. Alla ser sjukt rutinerade ut och har liksom öronsnäckor och så här. Det har inte jag. Jag går fortfarande inte ner och lägger mig i svängarna och så här som man ska göra. Så jag värmer upp och rullar in. Lisa Nordén ska köra. Så vi står och chitchattar där lite grann och pratar om den här rampen. Man startar ju från en ramp och så rullar man ut. Och så frågar Mats Jaime samtidigt där, bara, har hon någonsin startat från en startramp? Så Jaime bara, nej, hon har ju inte ens cyklat.
Men hade du testat cykeln innan?
Ja, en gång där på Norra Djurgården.
Ja.
En gång. Och sen, då hade det spridit sig också bland annat kommissarierna, så det var ju, alla var ganska underhållna med hela fenomenet att jag skulle köra liksom. Så de hade ju ganska kul när de stod och höll mig där och skulle starta. Då började det spörregna. Och då var ju där inne, de räknade ner med 2 minuters intervaller, så jag hade liksom ingen, jag kunde liksom inte stå på rampen, de håller mig bara, nej men nu har min sambo sagt att jag får inte lov att starta. Så det var ju bara att köra. Jag rullar ut och den här lilla A1-an kör efter mig som en följebil. Ingen öronsnäcka, utan min sambo hänger istället ut och skriker grejer till mig. Och har man haft en sån här strutjärn på sig och kört när det regnar och i vindbrus och så hör man inte så förbannat bra. Och i Åstorp så är det en sån här backe det första det är. Och då tycker jag att han skriker på mig, för jag var ju så orutinerad. Så i min värld, om man ska ta i mer och cykla snabbare, då ska man ju växla upp. Det är det handlar om. Alltså, ju tyngre växlar desto,
kötta liksom.
Ja, men desto mer man köttar desto bättre måste det gå. Det är väl det man ska göra liksom.
Och så upp och göra en armhävning på styret.
Absolut, det är också gärna ta bort sadeln också. Så han, jag tycker han skriker bara lägg på skånska så här, lägg på, och jag bara sjunger i växlarna så här, dung dung, ganska hårt så här, och det blir ju så här, kadensen bara sjunker ner. Alltså jag tror jag cyklar så långsamt upp för den här jävla backen och jag väger ju fullständigt.
Han sa någonting annat.
Han sa, vad sa du? Sänk växlarna, växla ner sa du, växla ner, växla ner. Och jag bara höjde liksom. Kommer upp, har bränt mig. I alla fall så börjar jag bli bekväm på cykeln, så där börjar jag liksom lägga mig ner och börjar liksom krypa ihop och lägga mig lite svängarna. Så det börjar se ganska bra ut. Jag kör om med en tjej, där fick jag lite så här, lite så här nytänning liksom. Sen blev jag också i kappkörd, det är en annan grej. Lever med på att jag körde i kapp igen. Kör i mål. Och vi tar SM-guld. Inte min förtjänst, men de hade inte tagit om inte jag hade startat. De andra tjejerna var mycket bättre. Ni behöver inte gå in och kolla tid och så här. Alla kommer göra det. Men jag fick i alla fall gå upp på högst på pallen. Och då var vi ju så chockade. Jag och de andra tjejerna som var tävlingscyklister. Och Kajsa som jag känner, vi stod liksom, vi bröt väl ihop. Så vi stod ju kvar med den här bodysuiten. Och den är ju förböjd, så den drar ju, alltså den kortar på framsidan. Så den drar ju ganska hårt uppåt.
Vill man ha bra liksom posering så ska man inte ha en sån.
Nej, utan alla går ju och byter om till vanliga kläder, alltså cykelkläder liksom, så att det inte är någonting som drar så högt mycket. Vi hann inte riktigt det. Så om man tittar på den här bilden när jag står på podiet, så står jag och Kajsa och verkligen håller för så här, för vi har värsta Camelton.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men det blev ett SM-guld.
Ja, det är det viktigaste. Och du sa så här att ja, men efter det så insåg du att inget var omöjligt.
Ja.
Och du bara drar ner och bara rullar ner, tar en korv och vinner SM liksom.
Oh, kanske inte riktigt så kaxigt, lite mer ödmjukt, men, ja, men absolut så kaxigt ändå.
Men för det, trots alltså det plus cykelvasan, så bara nu är det igång liksom.
Ja, men då insåg jag väl att det är min sambo hade försökt med där i 10 år, men att jag tror att du skulle vara ganska bra på cykla, så det kanske ligger någonting i det där. Jag önskar ju bara att jag hade börjat för 10 år sedan.
Vad sa folk, för att då var det ju en spinning-tjej. Mm. Vad tyckte folk om det?
Ja, det var det är ju galet mycket fördomar. Alltså extremt mycket fördomar med att det man kör på spinningklasser kan man inte applicera på vanlig cykling. Vilket är väldigt roligt i Sverige, eftersom hela vintersäsongen så sitter alla inomhus och trampar på trainer och monark. Shit the same i min värld om man lägger upp spinningklasser bra liksom. Så jag blev väl lite så här, jag tror att det kanske var lite det som putsade på elden också. Jag bara, jag ska fan visa dem. Men det var väldigt mycket fördomar att spinning och inomhuscykling. Och jag kallar det ju idag, jag har ju försökt liksom i många år tvätta bort spinning, eftersom spinning har fått den här stämpeln, och bara kallar det cykel. Liksom. Att det är lika gångbart att ta den träningen. Och nu vet jag att du hatar att vara inne. Du ska få komma på pass, Magnus.
Ha tvättstuga.
Ja, det löser sig. Jag fixar det där, vet du. Jaime kan tvätta. Men absolut, det var väldigt mycket fördomar om att det inte skulle gå att applicera det till utomhus.
Och du då, vad såg du cykelbranschen 2013? Hur analyserade du den? Vad såg du för någonting? Hur såg den ut då? Mm.
Jag säger det här med kärlek.
Men.
Väldigt mycket kärlek. Men jag kom från träningsbranschen där typ 90% är tjejer. Och sen är 10% killar. Och det är väldigt öppet och energiskt och väldigt tillåtande i träningsbranschen. Och så kommer jag till cykelvärlden där det är väldigt kärlek nu. Väldigt gubbigt. Väldigt mycket lyckra. Och väldigt inte så här välkomnande, utan det var väldigt svårt för mig att komma in. Alltså det man möttes av var istället en stor tröskel, att du som kommer från spinning, vem tror du att du är?
Vad har du för strumplängd egentligen?
Ja, exakt så. Mm. Och så där kan du inte ha skalmarna. Och sen att jag själv går och petar på folk idag, det är ju en annan femma liksom.
Hur många centimeter från cykeln kan du röra dig utan att ha hjälmar?
Ja, noll.
60 centimeter är det.
Aha.
En armlängd ungefär.
Är det så?
Ja, det har jag fått förklarat för mig.
Du säger jag har mer att lära.
Ja, precis.
Roligt att du lär mig också.
Ja, faktiskt. Jag är äldre än dig, så det är därför.
Just det.
Men ändå så vill du liksom förändra den?
Ja, jätteledande fråga. Det vill jag ju såklart.
Du bad mig ställa den här
frågan. Jag bad dig ställa den här frågan. Nej, men jag såg ju, jag har ju liksom tränat med ett gäng människor under så många år. Jag är 20 år som instruktör i år. Och jag brinner för att sprida träningsglädje framförallt och liksom, ja, men få folk att träna. Och den lyckan och glädjen jag såg med riktig cykling. Nej, hon tittar, vilket, såg du mitt klaver jag gjorde där nu? Nej, du klipper bort riktig cykling. Det var ingen som märkte det heller.
Det.
Alla var jag. Nej, men cykling utomhus, det ville jag ju få fler till att verkligen våga testa. Men jag upplevde ju att alla, framförallt tjejer men också män, mötte samma motstånd som jag mötte. Det som är med mig är ju att jag är ganska orädd till både gott och ont. Liksom. Så jag är liksom bara kört. Men jag vill liksom få ner den här tröskeln och göra det möjligt för fler att få se det fantastiska jag sett med cykling. Inte bara tävla utan bara komma ut och träna. Så jag startade en community som heter She Rides.
Det gjorde du alltså redan typ 2013-2014?
Ja, årsskiftet tror jag 2013. Alltså 2014 januari tror jag faktiskt jag skapade Facebookgruppen. Och syftet där var då att liksom med hjälp av den kunskapen jag har med sociala medier och hela min bakgrund och mina nätverk verkligen minska trösklarna och få tjejer till våga börja cykla och uppleva det.
Och du hade ju gått den vägen själv liksom, från inomhus.
Exakt.
Liksom. Men sen också då, för att avrunda den här inomhus versus utomhus. Mm. Alltså hur, för man kan ju tänka sig då att när du började cykla utomhus så började du på något sätt någonting nytt väcktes i dig eller så. Var det så eller?
Ja, det, alltså att träna hårt och mycket, det är alltså, oavsett sport så är det ju mycket som är lika där i engagemanget. Men absolut så, det som väcktes i mig var ju lite det här snorsporten att jag hade gjort när jag var mycket, mycket yngre. Men också att jag kom ut i naturen igen och att jag fick, jag tror också att jag fick en kontrast till det som då har varit passion som också har varit jobb, att träna inomhus. Men att kunna ha de synergierna.
Men för på något sätt, enda sättet jag skulle kunna förlika mig med inomhusträning, det är ju det här om man, alltså liksom att knyta upp det till en helhet. Liksom, om jag tränar X inomhus så kommer jag bli bättre på Y utomhus exempelvis. Mm. Och jag antar att det är så man bygger helt enkelt.
Ja, det är ju precis så. Under vintersäsongen nu, uppbyggnadsträningen, så är det ju alla nyckelpass man gör är ju för att du ska generera någonting utomhus. Jag vill ju på sikt bli snabbare från punkt A till punkt B. Mm.
Och det här med att en stor del av ditt liv har varit och är det här med att influera andra och påverka andra eftersom du tränar och så. Vad är det med det som du gillar och vad är det med det som du är bra på? För du har fått, jag har inte skrivit ner det, men du har fått så awards för det.
Ja.
Eller utmärkelser som man säger på svenska.
Tack.
Ja. Hjärtat.
Mm.
Så att du är ju liksom bevisligen en uppskattad instruktör. Vad gör dig till en uppskattad instruktör?
Och det är sån här, för lite så här tryck för bröstet. Men om jag, ja,
alltså var osvensk när du svarar, tack.
Jag ska vara osvensk, tack. Jag ska vara skånsk.
Ja.
Ja. Nej, men jag tror att det är min stora passion och drivkraft i det är att jag, i början när alla börjar instruera så har man ju någon form av så här bekräftelsebehov där man vill stå i centrum. Jag skulle ljuga om jag säger att det inte är så. Någon som jag instruerar och som säger annorlunda, då är det bullshit. För i början så är det ju det, man, alltså det är ju samma anledning som en artist blir artist. Och så var det absolut 97 när jag där var lite identitetssökande. Men någonstans där, om man lyckas landa i sig själv, så landar man ju också i sitt yrke som instruktör. Och då får det nog en annan betydelse och mening. Och när jag har kunnat liksom möta deltagare och inspirera dem till en förändring i livet eller hitta glädjen inom någonting som bidrar till bättre livskvalitet, det är nog min drivkraft. Och mötet med människor.
Men vad är de största trösklarna för folk, tror du? Som, om man kan tänka, för stora merparten av befolkningen, tyvärr i alla fall i Sverige, är ju sådana människor som kanske antingen de vill träna eller så de vill träna till och med. Alltså liksom just den här, det här steget att det är så svårt. Och liksom så här
att ta.
Ja, och det sitter långt inne och det är svårt att Är det en målgrupp som du är duktig på? Eller är du bättre på de här som ändå regelbundna satsmänniskorna som har sådana autogiro?
Jag är tränad till vad...
Sen så är det för sig bara för att man autogiro behöver inte betyda att man tränar. Jag tror.
Nej, exakt.
Jag kan tänka att sats lever väl på
autogiro som inte tränar. Absolut, så är det nog. Autogiro is the shit.
Ja, ja.
Nej, men jag skulle nog vilja säga att jag är duktig på att nå den stora bredden. Att både kunna gå in på den här som verkligen redan är igång, men även den som behöver komma igång. Och även ta hand om den som är i mitten. Om jag inte vore bra på att se alla dem så skulle jag inte hålla på med gruppträning, jag skulle hålla på med PT.
Just det.
Alltså det är det som är den stora skillnaden. Alltså är man gruppträningsinstruktör, då måste du kunna ta hela bredden. Annars så är du personlig tränare och väldigt inriktad på en nisch.
Men cykling från 2013, var det bara, var det både mountainbike och landsväg, eller har du någon gång så här, om du skulle tvingas välja?
Jag var direkt mountainbike och valde det. Jag tror att jag tyckte det var häftigare och coolare på alla sätt. Jag tror också att det har lite att göra med att jag har åkt skidor hela livet. Så mountainbike och skidor, hur konstigt det än låter, så var det mer likhet där.
Mm. Lite skogsåkning liksom.
Ja, exakt. Och lite fart och så här. Men jag har ju alltid kört landsvägssidan om, och där jag står idag så tycker jag att det är lika kul med landsväg som mountainbike. Men jag har valt att stanna kvar vid mountainbiken. Mm. Men jag är väldigt sugen på landsväg. Alltså, väldigt sugen.
Och när du säger mountainbike, hur mycket? För ibland så kan jag tänka, jag cyklar väldigt mycket själv, men mer som transportcykling just nu tyvärr. Men jag har cyklat mountainbike förut för länge sedan. Och att nu för tiden att man så här, det är väldigt mycket inom begreppet mountainbike på så vis, ja, dels för att det är så här för enduro, downhill och single track och allting så här. Men det är ju, nu kan jag vara ute på lite hal is, men som cykelvasan, det är inte jättetekniskt.
Det är korrekt.
Det är typ grusväg liksom.
Du är alldeles rätt.
Folk kan ju typ köra på en cyclocross-hoj.
Absolut.
Och folk gör det.
Absolut.
Ja. Smart. Jag kan ju säga, är man smart så kör man på en cyclocross. Ja.
Du är inte tillåten i tävlingsklass dock.
Nej, okej. Okay. Men hur teknisk, alltså liksom hur kul är det liksom med rötter och blöta rötter och stenar och stenkistor och allt vad det heter liksom?
Jag älskar ju dem förutom när de är blöta då.
Ja.
Men cykelvasan, det är alldeles korrekt att, alltså, att cykelvasan har blivit så stort, det har ju liksom tagit över SM-status i Sverige. Det är ju det största, bästa loppet du kan vinna.
På min tid var det Finnmarksturen.
Ja, då var det. Du sa att du har kört det.
Och hur hade jag kört den så här?
Du har kört den på, jag kommer ihåg det, hardtail.
Ja,
du sa det tre gånger.
Tre gånger så här.
Hardtail. Och den var gammal, sjukt dåligt dämpad.
Precis, tre gånger så här.
Tre gånger, sa du det. Och det var det långa Finnmarksturen.
Ja, just det.
Det är också viktigt.
Det är också viktigt.
Ja.
Gamla meriter som man lever på.
Ja, det går bra.
Men det är anledningen att det har blivit stort. Cykelvasan för att det är lätt terräng typ, eller?
Nej, absolut inte, utan ja, delvis att det har blivit, det hade ju aldrig kunnat bli ett sånt motionslopp tror jag, så här ofantligt stort om det inte vore så tillgängligt för alla. Men det är ju organisationen bakom. Alltså det är en helt fantastisk organisation. Alltså, har man någonsin kört ett lopp för, jag har inget samarbete med Vasaloppet.
Du har sagt tre gånger här.
Ja, förlåt. Men jag har inget samarbete med dem, inte alls. Jag
betalar. Inte än.
Nej, inte men, än.
Ni lyssnar.
Men nu. Och jag betalar mina startavgifter själv. Tyvärr. Vasaloppet. Nej, men det de gör är ju att de lyssnar på dels på utövarna, men de är ju fantastiska på att rodda allting runt omkring. Alltså det är en sån upplevelse alltifrån att du hämtar ut din startbiljett när du ser den här sjukt långa kön i Sälen eller Mora, du ska hämta startbiljett. Det måste vara samma när man ska köra Vasaloppet. Och det går så snabbt. Att det är så liksom, brutt, så har du fått allting. Du får jätteproffsigt bemötande av någon som pratar
dalmål.
Tack. Och liksom det är liksom tajt hela vägen till att du åker ner och ska ställa dig i startfållan. Tills att du får en avit eller någon annan sportdryck längs banan. Tills du går i mål och får medaljen. Alltså allting är väldigt proffsigt. Och att de satsar på tjejer, satsar på tävlingsstart och verkligen bromsar antalet deltagare för att de ska kunna hantera kapaciteten. Och de skulle ju kunna vara fler i år till exempel. De tror att de kommer att växa om själva Vasaloppet, men de säger nej för att de ska kunna ge alla samma upplevelse. Och jag tror att det är deras styrka. Sen är det väldigt lättkört. Det är alltså i tekniskt sett. Och det är inte så här jättebackigt heller. Det går ner för en bra bit. Det innebär ju inte att det inte är jobbigt. Det är jävligt jobbigt. Men distansen går snabbt. Men för att svara på frågan så tycker jag tekniskt det är jättekul.
Och det är någonting som du uppskattas från första början?
Nej, ja, ju bättre jag blir desto mer uppskattar man
ju
det.
Ju bättre cyklar du får.
Ju bättre cyklar jag får, som är bättre på att cykla över, desto roligare är det.
Cykling i Sverige idag då, 2017. Mm. Var befinner vi oss? Pratar man Dalarna och Cykelvasan, då måste man även prata, och tjejer så måste man ju så här, Jenny Rissveds till exempel, ja. Vad har hon betytt? Och även då Alexandra Engen och så, fast ja. Det blev ju Jenny som liksom,
ja, Emma.
Emma.
Ja.
Men liksom, var befinner sig cyklingen idag? Allt ifrån tävlingsnivå till motion. Amatörmotion. Mm.
Cyklingen, jag hade ju förmånen att jobba med löpning när löpningen boomade och verkligen slog igenom så här 2004. Nu kastar jag ur mig ett årtal, men det känns som att det är rimligt 2004. Och den kraften som fanns där då när det verkligen exploderade med löpning, nu är inte löpning någon ny sport, men det verkligen var att alla skulle springa. Där ser jag som så här trendsökare att cyklingen är idag. Det går inte riktigt lika snabbt därför att cyklingen är ju materialsport, så det kostar lite grann. Men cyklingen är verkligen trendig, det är poppis. Framförallt så är det ju många tjejer som vill börja cykla, men där är ju inte själva sporten redo. Och inte heller handlarna. Så att det jag känner är liksom, och nu är jag ganska tuff, men det jag känner är att många står och trycker på liksom. Och tjejer, framförallt tjejer, många killar också vill cykla, men det är inte öppet för det riktigt än.
Men det är alltid från så här varumärkes...
Alltid från varumärke, hur man kommunicerar liksom...
Alltså hur man gör ramar kanske också, kan jag tänka mig, eller?
Ja, eller vad man säger om hur man gör ramarna. Okay. Alltså själva marknadsföringen runt omkring, att det finns tjejcyklar till herrcyklar, varför finns det det? Alltså till att det inte finns tjejkläder i butikerna, till att det bara är killar som jobbar i en cykelbutik, till att det inte finns damstater på loppen i Sverige och så vidare.
Du hade en härlig upplevelse med damstart på... ett lopp i långloppscupen.
Ja, det hade jag i år faktiskt. Och jag vurmar ju väldigt mycket för separata damstater. Och för att förtydliga varför man vill ha det, så är det som att vi skulle aldrig drömma om att vi skulle sätta våra 1500 meters löpare, herrar och killar, till springa samtidigt på en friidrottsbana till exempel. Så varför ska vi göra det när vi ska cykla? Herrar är snabbare och bättre. Inte alla, men många är ju det om man tar eliten. Och just i cykelsporten, om man hamnar på ett snabbt herrhjul, så blir du också snabbare. Och sen är det väldigt turbulent i en gemensam stat. Man är livrädd tills liksom hela klungan har separerat upp sig. Och man hamnar med de som håller samma rytm. Så att det är,
och det är inte alltid så här ödmjuka människor?
Det är inte ödmjukt, vilket man förstår. Jag förstår ju herrarna också. De håller på att göra upp och positionera sig. Men det kan vara ganska hårda ord och man känner sig i vägen. Och det är armbågar och ja, det är nära döden upplevelse. Och alla damer i princip upplever samma sak. När man startar enbart damer som man gör överallt annars nästan i världen, så går det till på lika villkor. Då tävlar vi ju mot varandra liksom. Och de snabba blir snabba för att de är snabba, inte för att de ligger på ett snabbt herrhjul. Men då försökte man, och där får man ju liksom ge cred till de som försöker med damstarten. Man har inte riktigt hittat någon form av rätt form för hur det ska gå till i Sverige, för att man är så van vid alla motionslopp, eftersom motionsloppen har växt så stort. Jag tror du hade en siffra där på att det är 8% startande damer bara på motionsloppen.
Ja, det var Hanna Näslund.
Ja, så att om man då tar av alla som startar sig 8% damer, det är inte mycket alltså.
Då borde man ju, jobbar man med marknaden där, borde man ju tänka bara, det kanske finns någon slags potential här. Ja. Vi kanske skulle kunna anstränga
kan
oss.
Gasa lite här. Ja, och det är det Cykelvasan gör bra. Mm. Om man kollar på startandet i tävlingsklass så har det ju liksom nästan dubblats från år till år tills att de börjar. Och det här var väl tredje året de körde det, tror jag. Men då, för att backa tillbaka, så har man då försökt med separata damstarter på några av de här 9 loppen som ingår i långloppskuppen. Vissa har lyckats väldigt bra. Då har man startat tjejerna 20 minuter efter herrarna eller före. Så att herrarna har kommit till fatt på slutet på upploppet, men då är liksom vi redan så separerade. Då är ändå Jenny Stenhag först liksom över mål. Men så var det ett lopp där man startade oss damer 5 minuter innan herrarna. och 5 minuter är ingenting. Så det innebar att när vi väl kom igenom liksom alla så här grusvägar in i det tekniska skogen när det smalnar av, då kom ju herrarna i kapp när de fäktas som mest. Och det var ju kaos. Så att jag fick hoppa av cykeln, ställa mig sidan om, vänta på att alla passerade. En tjej trillade av och fick åka ambulans och bli sydd. Någon annan tjej kom iväg och kom loss och vann. Och så det var ju kaos liksom. Och då året därpå, som var i år, då hade man valt att ja, men då skiter vi i separata starter.
Så det funkar inte?
Nej, för det funkar inte. Så då startar vi alla ihop igen. Och jag bara, men vad fan? Alltså hur ska vi någonsin kunna göra en förändring om vi inte försöker? Försök istället liksom lyssna på oss tjejer och höra vad vi har att säga och så, liksom, så jobbar vi ihop. Och på alla lopp där jag har varit av att separata damstater, där ska Lida Loop ha en fantastisk fin eloge också, så har ju antalet deltagande tjejer varit betydligt fler än 8%. Och det säger ju ganska mycket.
Jag antar att anmälningsavgiften är, måste ju smaka lika gott om det kommer från en tjej som det kommer från en kille, om föreningar och tävlingar är intresserade av pengar till exempel.
Ja, och det är ju inte så att tävlingarna vinner på de som startar elit, utan de vinner ju på den stora massan. Alltså det är där de tjänar pengar.
Jag hade ju en fråga om arrangörerna hinner med, om de håller jämna steg med trenderna och utövarna, och svaret är alltså nej.
Nej, absolut inte. Och inte heller om man kollar internationellt hur det ser ut med hur arrangemanget ser ut runt tävlingar internationellt och hur trenderna ser ut.
Är det någon skillnad på mountainbike och landsväg?
Nu har inte jag tävlat landsväg, men jag är involverad i frågan i Sverige och har en dialog med bland annat Stockholms cykelförbund och så vidare. Där är inte heller separata tjejstarter. Jag kommer försöka gemensamt med en väldigt driven herre som heter Oskar Ekstam, försöka driva på separata starter för 2018, där vi kommer försöka göra nedslag i alla fall 3 gånger och se om man kan få fler tjejer till våga börja tävla. För det är många som vill tävla men som inte vågar på grund av rädsla helt enkelt.
Vad skulle du säga, att vad bubblar det mest? Liksom, vad händer det mest spännande grejer? Om man ska, alltså, alltifrån stora och små initiativ, alltifrån modetrender inom cykling till upplevelsetrender. Liksom. Vad är det som är på gång? Liksom?
Ja, men det som bubblar mycket är ju så här upplevelser. Alltså så här gravel adventure. Weekend, alltså när man tar en inte en hybridcykel, men gravelbike som har blivit jättestort och bara sticker ut och kampar och cyklar och tar sig från olika destinationer. Ganska hardcore. Jag skulle nog aldrig, jag skulle dö. Alltså. Det är ju flera timmar. Där bubblar det väldigt mycket, men det bubblar ju också väldigt mycket med tjejer. Nu blir det väldigt mycket tjejsnack, men det är
ju,
jag är ju tjej. Så känner jag av att det finns väldigt mycket, liksom, man vill köra lopp. Man vill träna, man vill testa. Okay, och sen bubblar det också väldigt mycket med att man förändrar tekniken. Alltså om man nu ska gå till tekniska prylar, alltså till exempel effektmätare som mäter watt och kraft, börjar ju droppa i pris ordentligt, vilket gör att det blir mer tillgängligt för dig och mig. Eller, nu vet jag inte hur rik du är.
Inte rik.
Nej.
Ja, men jag är extremt ointresserad av sånt också.
Ja.
Det enda jag ser, när du säger sånt, så tänker jag bara så här, då kommer det bli ännu mer så här statusuppdatering i mitt flöde där de säger slänger sig med vatt i höger.
Det är därför du ska börja på mina cykelklasser. Alltså, du kommer få en helt ny värld, Magnus. Okay, du kommer bli så... Nej, du hör han vill absolut inte. Bara, no.
Uppföljningsavsnitt.
Nej, men det bubblar väl liksom just med att man börjar använda effektmätare, börjar komma ner till gemene namn förutom Magnus då. Det vill säga.
Men SheRise har du redan nämnt. Mm. Du är även ambassadör för någonting som heter Stronger. Kan du inte berätta någonting om den där? SheRise har du redan berättat lite om.
Stronger är ett initiativ från Marianne Voss som är världens bästa cyklist på landsväg. Som också har samma incitament som jag har, att få fler tjejer till våga komma in i cykelsporten. Och hon startade tillsammans egentligen med en PR-byrå, Stronger, som gör ungefär samma sak som SheRides gör i Sverige, men över hela Europa, hela världen. Och jag är en ambassadör därför för henne, eller för dem.
Men sker det saker i Sverige i deras, under deras...
Nej, utan det sker ju under mitt paraply med SheRides.
Har du några andra spännande hemliga projekt som du kan prata om eller vill prata om?
Ja, han vet också. Så ledande fråga. Ja, men jag drömmer ju för att vara en ja, men inspirationskälla, för om jag nu lyckas med mina och nå mina egna drömmar, så vill jag få fler till nå sina drömmar. Och ett mål att göra det är ju att nå mina drömmar med andra. Och jag har ju sett det här året framfarten via ett herrlag på MTB-sidan. Det satsats jättemycket på herrar. De pumpar in pengar och får medialt pådrag just på mountainbikesvängen. Så jag tänker starta, nu outar jag det här, första gången vi säger det officiellt. Är ni med? Säg ja. Nej, men jag startar Sveriges första MTB-lag för tjejer.
Bra.
Mm. Värt en applåd nästan, va?
Ja.
Och jag har plockat fyra fantastiska tjejer som ska vara med i det. Duktiga cyklister, men också fantastiska människor och jättehärliga på att inspirera andra på många sätt. Liksom.
Vad är liksom målsättningen?
Ja, men det ser du. Vi vill ju göra en Serneke, Allebäck Serneke på damsidan. Sen kommer Jenny Stenahag kommer vinna en dag. Så, men vi tänker att hon får väl ta pallplatsen. Men sen kan vi ju få vara med och fightas bakom där i alla fall. Men målsättningen är, förutom att vi tycker om att tävla såklart, så vill vi ju tävla och få ja, bra resultat. Så vill vi ju också kunna inspirera andra till att börja cykla. Så med det så kommer det bli som ett extra ben på She Rides, där vi kanske då försöker just på tävlingsbiten inspirera fler att tävla, medan She Rides tar hand om den stora cyklingen. Liksom. Jävligt.
Vad ska man vända sig om man vill veta mer om det?
Man ska gå in på alla mina kanaler och bara skicka ett DM eller ett PM till mig.
Hur många kanaler har du, höll jag på att säga?
Jag har, ska jag räkna av? Nej, men man, antingen så går man in på Suck Up She Rides på Facebook. Där manuellt så lägger jag till folk. Eller så letar man upp mig på Instagram eller via min blogg. Och sen har man en direkt ingång till mig.
Mm. Det är typ nästan exakt i tid där jag hade tänkt att vi skulle vara nu.
Gud vad bra.
Ja.
High five.
Så att jag tänkte kanske försöka avrunda om det går. Är det någonting du vill tillägga?
Alltså jag kan ju prata om det här jättelänge.
Just därför jag var nog och poängterat att vi har slut på tid. Ja, men vill du liksom sprida någonting? Vill du så här berätta om någon spaning, någonting som är på gång, någonting som utöver dina hemliga projekt?
Utöver mina hemliga projekt.
Du har startat en podd.
Jag har startat en podd.
Första avsnittet kom ut igår
eller idag? Ja, idag kom det ut.
Just det. Den heter
Ett jädra liv med Svicka och Claren. Och handlar just om vi har tagit mig och så har vi tagit Johanna som är från Ystad. Det var därför jag har varit så himla noga med att punktera att Ystad inte tillhör Österlen. Som är, hon kommer kanske bli lite arg på mig nu, men jag säger Stureplans tjej och kastar sig hejlöst in i triathlonvärlden. Och vi ska väl försöka sätta våra infallsvinklar på sporten liksom, och komma hjärntvätta ganska många. Dig kanske?
Kanske. Men tack för att du tog tid. Tack så jättemycket för att du kom hit.
Tusen tack.
Och tack ni som kom och tittade och lyssnade.
Härligt.
Tack Jessica Klerén.
Tack Magnus.
Vad bra. Nu får ni passa på att pumpa henne på info. Köp shots åt henne i baren och sen så ställ frågan efteråt. Klassiker.
Jag klarar inte alkohol längre.
Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy.
På Nordic Green Energy vill vi att du ska vara med och påverka samhället i en hållbar riktning. Det gör vi genom att sälja 100% grön el så att du enkelt kan göra ett aktivt val för en framtid som är bra för oss alla. Läs mer på nordicgreen.se.
Musiken görs av Joel Mull.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.